Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Ja, det är ju framförallt en väldigt sorglig historia. 97 år och blir berövad livet. Hon beskrivs ju som en pigg och glad och alert 97-åring som hade framtidsplaner fortfarande.
Hur än jag gör, ska jag berätta sanningen blir det fel. Det är som jag är. Men jag är ju den enda sanningen drabbar ju mig. Och ska alla tro om mig. Herregud.
Ja, det var väldigt märkligt. Det var många förhör och långa förhör och det kom hela tiden nya utsagor och det blir ju så att vi behöver ju kontrollera de här utsagorna.
Även idag, 19 år senare, alltså jag får otäcka rysningar.
Den första perioden fram till åtal så jobbade vi i stort sett dygnet runt. Men det här ärendet har förändrat mitt liv på många sätt.
Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ser man gäller så bondas jag fortfarande över det här.
Jag tror att det här är den gången som jag har fått mest puls. När vi ser att den här mannen kommer mot oss.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Sanningen drunknar inte. Det är torsdagen den 7 oktober 2021. Klockan är 20.00. Och det är dags för Efterlyst. Och den här kvällen har vi ett väldigt speciellt fall. Nu till ett mycket mystiskt ärende. Vad är det som har hänt 97-åriga Julia Fältsin i Örebro? Hon försvann natten till i fredags och bara några timmar efter försvinnandet hittades hennes rullator på en brygga. Det här fallet kom att beröra mig särskilt för det var så udda. En döv kvinna, 97 år gammal, bara försvinner. Och hennes rullator står fastlåst på en brygga vid Svartån. Och det är inte bara jag som blir berörd. Två utredare jobbade intensivt med ärendet. Anders Mullfors var utredningsledare.
Ja, det är ju framförallt en väldigt sorglig historia. Hon beskrivs ju som en pigg och glad och alert 97-åring som hade framtidsplaner fortfarande.
Lasse Lindberg jobbade också med försvinnandet och det som sen hände.
Alltså det här känns ju enormt onödigt. Alltså Julia var en pigg och glad 97-åring.
Det börjar alltså med ett försvinnande och utvecklas till ett märkligt, komplicerat och tidvis absurt ärende. Det är den 1 oktober 2021, en regnig, kall och mörk dag. Sent på kvällen kommer hemtjänsten hem till Julia Fältsin för att förbereda henne för natten. Hon är 97 år gammal, döv och en person som får regelbunden hjälp av hemtjänsten. Men de upptäcker någonting märkligt. Julia är inte hemma. Sängen är bäddad och lägenheten är tom. Hemtjänstpersonalen förstår direkt att något är fel och larmar polisen. Så här berättar Anders Mullfors.
Hemtjänsten hade sent på kvällen konstaterat att hon inte var i sin bostad, vilket var väldigt ovanligt och avvikande. Hade inte hänt tidigare. Så det inleddes en insats gällande försvunnen person och man började söka närområdet och så vidare.
Ja. Alla förstår att någonting har hänt. Sökandet drar igång direkt. Och ganska snart görs ett fynd, ett mycket oroväckande fynd. Hennes rullator hittas på en brygga i Vardköping en bit bort från hennes bostad.
Den stod ganska prydligt parkerad på en brygga in till vattnet. Som att den var ställd, placerad där. Första tanken som polispatrullerna som hittade den var ju att den har parkerat så att man kanske medvetet frivilligt har hoppat i vattnet. Så det riktas ju ganska mycket sökningar liksom i vattendraget och i Svartån i anslutning till rullatorn för att se om man har hamnat i vattnet.
Rullatorn parkerad på en brygga vid Svartån, oerhört oroande. Varför står den där? Betyder det att hon själv finns i vattnet? Sökandet i ån drogs igång direkt. Ett svårt sökande, berättar Lasse Lindberg.
Det var ju i slutet på september här och det hade regnat väldigt mycket under den här perioden. Och det var mycket vatten i Svartån och väldigt, väldigt strömt. Vi förstod ju naturligtvis att om det nu var så att Julia hade hamnat i vattnet så skulle det bli svårt att hitta henne där.
Sökandet pågår hela natten. Personal rör runt med båtar, dykare letar i vattnet, ficklampornas sken speglas i vattnet. Men ingenting hittas. Och samtidigt pågår kartläggningen av Julia Fältsin. Vem är hon?
Ja, det som framkom var ju att hon var ensam, hade egentligen ingen släkt, familj i Örebro på det sättet. Utan hon hade ju ett socialt umgänge genom en döv community. För hon var ju hörselskadad och döv, pratade teckenspråk. Men annars levde ensam här. Enda släktingen var en anhörig i Finland. Hon levde ensam men var pigg. Social, var ute och gick promenader och alert 97-åring helt enkelt.
Julia kom ursprungligen från Finland men flyttar till Sverige. Här träffar hon sin man och de två flyttar vidare till USA där hon bor i mer än 20 år. Men när maken dör återvänder hon till Örebro där hon alltså lever ensam. Den enda släktingen hon har är en syster i Finland. Hon har varit döv sedan 2-årsåldern, men var ändå social och pigg. Hon rör sig mycket ute med sin rullator till stöd. Den rullatorn som nu alltså står parkerad på en brygga med dykare som letar efter henne i vattnet. Och den här rullatorn visar sig vara mycket intressant. Dels för att alla hennes värdesaker finns kvar i handväskan som hänger på handtaget. Hon har alltså inte utsatts för ett rån. Den saken kan uteslutas. Men i väskan finns också en annan sak. En lapp. En lapp som kom att visa sig vara avgörande för utredningen. På lappen står ett telefonnummer, men inget namn på vem numret går till. Men redan samma natt som försvinnandet sker ringer polisen upp numret, berättar Anders Mullfors.
Ja, det gick ju till en bekant som visade sig vara en bekant som hon hade fått via det här dövcommunityt som hon var med i. Någon informell god man skulle väl kunna kalla den, kontaktperson som hjälpte Julia med allehanda uppgifter. Handla, umgick socialt, hjälpte henne betala räkningar och så vidare. En nära anhörig på det sättet helt enkelt som stöttade henne i vardagen.
Han heter Per och är också hörselskadad, men till skillnad från Julia hör han med hörapparat och det gör att han kan hjälpa henne med vardagssaker. En man som alltså är kompis med Julia som assisterar henne med olika ärenden. Men, berättar han, det var några dagar sedan han såg henne sist.
Det här är ju mitt i natten som det första samtalet sker och han säger ju att han bekräftar att han har den här relationen till Julia och att han hjälper henne och att han är nära vän och så vidare. Men att det är flera dagar sedan som han hade träffat henne. Jag tror att det var i början av den här veckan som han senast hade varit besökt henne och sedan dess hade han inte haft någon kontakt med henne. Det var vad han sa på natten.
Nej, han har inte sett Julia på flera dagar. Det är vad han säger till polisen. Och det finns ingen anledning att ifrågasätta det. Inte nu. Inte än. Men bara några timmar senare vänder allt. För på fredagen publicerar lokaltidningen nyheten om Julias försvinnande och det får ett avgörande resultat. Ett vittne. Ett vittne med oerhört intressanta iakttagelser. Så här berättar Lasse Lindberg.
Tidigt på morgonen, så fredag morgonen, så gick det ju ut i media att Julia hade försvunnit. Och då är det ju ett vittne som hör av sig på morgonkvisten till polisen och säger att han har ju sett Julia på torsdagskvällen och att hon försvann, eller att hon lämnade sin bostad då tillsammans med en man.
Och det är väldigt detaljerade uppgifter vittnet kommer med. Så här berättar Anders.
Det visar sig att han skulle gå ut med sin hund som han alltid gör på kvällen, och det var strax efter 22.00. Han tittade färdigt på tv-program så han vet exakt vad klockan var. När han kommer tillbaka från hundpromenaden så ser han Julia lämna trappuppgången med rullatorn. Och med sig har hon en mansperson. Och han upplever det som väldigt, väldigt konstigt, en konstig tidpunkt för att hon ska gå ut. Och det är därför han tar upp telefonen och verkligen tittar på klockan, vad klockan är när det här sker. För han tycker att det är avvikande. Och han upplever även den här mannen som forcerande, att han liksom hejar på henne som att hon ska skynda sig.
Vittnet ser alltså hur Julia lämnar huset där hon bor. Klockan är 22.10. Och hon är inte ensam. Det är en man med. En man som verkar forcera henne. Väldigt intressanta uppgifter alltså. Men det slutar inte där. För vittnet vet också vem den här mannen är.
Ja, han hade träffat på den här mannen i trappuppgången vid tidigare tillfällen, och han visste att den här mannen hade träffat Julia vid tillfällen och varit hos Julia vid tillfällen, och han kunde också namnge honom.
Ja, vittnet vet alltså vad mannen heter, och namnet är Per. Han som hjälper Julia, han som säger att han inte träffat henne på flera dagar, men vittnet såg honom alltså igår. Att han går ut med Julia, så uppenbarligen ljuger han. Och det här räcker för åklagaren. Julias kompis Per anhålls och hämtas in på förhör. Och Anders håller det första förhöret med Per. Och han har en taktik. Han berättar inte för Per om vittnet. Inte direkt i alla fall.
Så han hämtas ju in på fredag eftermiddagen, förs in till polisstationen. Delges misstanke om människoro, och han får redogöra rent allmänt för sina kontakter med Julia, när i tid han har träffat henne sen senast och hur deras relation ser ut. Egentligen en fri berättelse utifrån vem han är och relationen till Julia och när han senast har träffat henne.
Ganska allmänna frågor alltså, och allmänna svar. Men i slutet av förhöret, det är då Anders Mullfors drar fram sitt trumfkort. Han berättar om vittnet. Vittnet som alltså sett Per tillsammans med Julia så sent som igår.
Han förnekar initialt. Han säger att det stämmer inte. Det är inte jag som var där. Jag var inte med och hämtade Julia på kvällen. Så det kan inte vara mig vittnet såg.
Men trots att ett vittne har sett Per med Julia fortsätter han att neka.
Och efter det då så beslutar vi väl att avsluta förhöret. Jag ger han och hans advokat möjlighet att prata enskilt innan vi ringer åklagaren för att se om de har någonting mer att tillägga. Så att vi lämnar advokaten och misstänkt i förhörsrummet och går ut.
Så Anders lämnar förhörsrummet. Per sitter kvar med sin advokat. Det går en halvtimme. Sen händer det. Trumfkortet ger resultat. Advokaten meddelar att Per vill ändra sina uppgifter. Det blir ett nytt förhör.
Och där ändras utsagan helt enkelt. Han bekräftar i det förhöret att det är han som vittnet har sett. Och han är ångerfull för att han har ljugit, och han förstår att man har försatt sig i en svår situation. Ge mig lugnerna. Och det kommer en utsaga om att han är där och hämtar ut henne för att de ska prata enskilt. Det finns historik och relationen börjar knaka de två emellan. Så att hans syfte med det här är att de ska prata ut och mer eller mindre avsluta sin vänskapsrelation. Och att de vill göra det enskilt och åka ut i bilen. För han beskriver att de åker inte så länge i hans bil och pratar. Och han lämnar av henne hemma, ser att hon försvinner mot lägenhetshuset, sen åker han hem.
Så vem är han då, denne Per, han som sitter och ljuger? Så här beskriver Lasse honom.
Ja, Per, han är gift och bor utanför en bit utanför Örebro på landsbygden. Har två barn. Jobbar väl egentligen inte speciellt mycket, utan han blev till stora delar försörjd av sin far och hjälper honom och hjälper andra med en del typer av hantverksarbeten och sådär.
Hur känner han Julia? Hur känner de varandra?
Ja, de hade träffats många år tidigare och det var ju genom någon form av kristen dövcommunity, om jag inte minns helt fel. Och där hade han väl till en första del, så att säga, lärt känna Julias dåvarande man. Och det var väl så de hade lärt känna varandra.
En gift tvåbarnsfar alltså, utan något egentligt jobb, som lärde känna Julia för många år sedan, och när hon återvänder från USA blir den som hjälper henne. Och nu sitter han i ett förhörsrum och ljuger. För första gången, men det ska visa sig inte sista. Och fortfarande är Julia borta. Ingen vet vad som har hänt. Det tar en vecka.
Som av en händelse så satt jag med en annan kollega och pratade om ett annat ärende när Anders då, utredningsledaren, kom och sa till mig att nu var det dags att åka ut här, för nu hade man påträffat en kropp i Svartån, och jag trodde ju att han skojade, att han inte talade sanning, men det visade sig då att det stämde.
Ja, det var ju en vanlig arbetsdag, så vi satt där i utredningsgruppen när vi fick in samtal om att en kanotist hade paddlat på en kropp i Svartån, ganska nära utloppet mot Hjälmaren helt enkelt. Så vi antog direkt att det skulle kunna vara Julia och den kroppen vi letar efter, just eftersom det var Svartån också. Så vi gav oss ut den platsen där räddningstjänsten och polispersonal jobbade och kriminaltekniker var på plats också. Och kroppen bärgades, och vi kunde väl på plats när vi har fått upp kroppen på land var ganska säkra på, utifrån att den inte hade legat så länge i vatten, att det var Julia vi hade hittat, även om det inte var formellt sett fastställt med identitet och så vidare, så var vi så pass säkra att vi kunde utgå ifrån att det var hon redan där och då.
Ja, kroppen hittas ganska långt från den brygga där hennes rullator står. Det är väldigt strömt i ån och kroppen har flutit iväg mot sjön Hjälmaren och fastnat strax före utloppet till sjön. Vilket i sammanhanget var lite tur, för hade den flutit ut i sjön kanske den aldrig hade hittats.
Ja, det kan man säga att det var. Den hade ju fastnat i en vass rugge då på den norra sidan. Och det var ju dessutom en enorm tur att den här kajakpaddlaren mer eller mindre paddlar på kroppen då.
Fyndet av kroppen gör att åklagaren bestämmer sig för att ta ett steg till och delger Per misstanke om mord. Hans telefon är ju beslagtagen och i den hittar polisen en omständighet som sticker ut. Han har alltid telefonen med sig. Polisen kan följa alla hans rörelser. Men vid en speciell tidpunkt, ja, då finns inte telefonen med.
Det som blir mest intressant i det här sammanhanget är att vi kan se platstjänster på telefonen har ju varit aktiverat. Så man kan ju se hur telefonen har förflyttat sig. Och ganska mycket platstjänster, och tittar man historiskt senaste veckan på telefonen så verkar han ju till synes alltid ha med sig sin telefon. Men det som är avvikande är att just vid tidpunkten han hämtar Julia på kvällen där så ligger telefonen orörd hemma i bostaden som är en bit utanför Örebro Så att utifrån telefonens aktivitet så kan vi ju se när han sannolikt kommer tillbaka hem. För att efter att han har hämtat henne och varit borta en stund så ser vi när han börjar hålla på med sin telefon igen. De aktiviteterna syns ju i telefonen. Så då har vi ju ett fönster från att han faktiskt lämnar telefonen hemma. Fönstret när den är helt enkelt orörd, och det blir ett ganska kort tidsfönster.
För polisen vet ju att Julia lämnar bostaden 22.10. Det har ju vittnet sett.
Då visste vi att 22.10 så lämnar de Julias bostad. Sen kunde vi se att Per började använda sin telefon igen vid 22.50-tiden. Och då hade vi ju ett fönster på ungefär 40 minuter som vi då tänkte att under den här tiden är det någonting som händer. Det är under den här tiden som Julia försvinner.
Det här tidsfönstret blir ganska viktigt.
Det tidsfönstret blev superviktigt.
Nej, Per skulle inte ha hunnit göra allt han sagt han gjorde den där kvällen. Tagit ut Julia, kört henne med bilen till Valköping och sen skjutsat hem henne igen och åkt hem till sig. Det fanns inte tillräckligt med tid helt enkelt. Tidsfönstret krossar hans berättelse. Så då ändrar han sig igen. Okej, jag ljög, men så här är det. Och så kommer han med en annan berättelse, en som passar tidsfönstret. Och så där håller det på. Det blir nästan som en fars. Pers berättelse ändras hela tiden. Varje ny omständighet ger en ny historia. Så här berättar Anders och Lasse.
Allt eftersom vi lägger fram bevisning som vi anser är motbevis till hans utsaga, så korrigeras ju hans utsaga allt eftersom för att passa bättre till den bevisning vi presenterar. Så att jag vet inte om det kan vara någonstans mellan 5 eller 7 olika utsagor om vad som egentligen hände under den här cirka timmen efter att man hämtar henne. Och våran bestämda uppfattning var ju att den hela tiden korrigerades till att den passade det som vi presenterade.
Ja, det var väldigt märkligt. Det var många förhör och långa förhör och det kom hela tiden nya utsagor och då det blir ju så att vi behöver ju kontrollera de här utsagorna, och då när han ändrade dem, då fick vi ju till exempel göra nya tidmätningar och så vidare. Så att det var ett stort jobb att kontrollera det han de utsagorna som han gav.
Och ju längre utredningen pågår, desto mer egendomliga detaljer hittas. Ett testamente där Per skulle ärva Julia. Hans första reaktion, nej, det har jag inte upprättat. Och sen, okej då. Ett förfalskat gåvobrev. Först, nej, det har inte jag skrivit. Och sen, okej, förresten. Konstiga inköp på Julias kreditkort, en spis och en mobiltelefon. Nej, det har inte jag köpt. Okej då, det var jag. Nya varianter av historien hela tiden. Och han har varit i Valköping dagarna före försvinnandet, som om han har rekat där. Nej, jag har aldrig varit där. Men telefonen visar att du har varit det. Okej, jag har varit där.
Jag uppfattar honom som att det var ett skådespeleri. Han försökte framstå som att han var oerhört korkad och att det var så dumt, och han bad om ursäkt och han förstår att jag inte kommer tro på honom i något han säger, för det enda han har gjort från första början är att ljuga och ljuga och återigen ljuga om saker och ting. Så han bekräftade ju att han ljög om saker och ting. Men samtidigt i det, så när han kom med förklaringarna, så vidhöll han ju att nu är det sanningen. Men jag förstår att du inte kommer tro på mig, för jag har hela tiden ljugit. Och så blev det återigen nya lögner. Det återupprepades bara.
Så här kunde det låta. Det här är från inspelningen av förhören. Det är Per själv vi hör.
Hur än jag gör, ska jag berätta sanningen blir det fel. Det är så jag är. Men jag är rädd att sanningen drabbar ju mig. Gud berättar också. Ursäkta, missbruk. Vad ska alla tro om mig? Henrik ut.
Nya berättelser, anpassade versioner hela tiden. Men en sak vidhåller han. Ett fakta ändrar han aldrig. Han har ingenting med Julias död att göra. Och här har utredarna ett problem. Man vet ännu inte hur Julia dog. Och när resultatet från rättsläkarna kommer, ja, då blir det inte helt klart heller.
Ja, det blev ju lite komplicerat. För att bedriva en mordutredning så vill man ju gärna ha en dödsorsak. Och i det här fallet så var den inte jättetydlig. Om man utgår ifrån drunkning till exempel, så kan man ju allt som oftast se spår av drunkning. Att det ska fastna någonting som heter kiselalger i bland annat lungvävnader och så vidare. Det brukar vara ganska mycket kiselalger och så vidare när man andas in vatten, att det tas upp i lungorna. Men i det här fallet så hade man inte sett det som man normalt sett ser, utan och det är mer sannolikt då att hon inte har drunknat, men rättsläkaren kunde inte utesluta fenomenet torrdrunkning. Det här med att man egentligen kvävs, så att den här spädbarnsreflexen som kan finnas när du för under ett spädbarn under vatten, att det slår igen, liksom att du inte andas i vatten. Men det finns ingen vetenskaplig dokumentation om att en vuxen inte kan ha samma fenomen. Men det talar ju för att hon inte har drunknat helt enkelt.
Sannolikt att hon inte har drunknat. Att hon inte andades när hon hamnade i vattnet. Sannolikt var hon död redan då alltså. Men inte 100% säkert. Men det finns andra omständigheter som talar för att hon faktiskt mördades, berättar Anders.
Annars fanns det väl lite andra skadebilder på kroppen. Bröstbensfraktur. Och det var ju med omgivande blödning. Och det talar ju för att hon har varit vid liv, eller kroppen har haft cirkulation när det här bröstbenet har gått av helt enkelt, eftersom det var en blödning runt omkring. Så det talar ju för att hon har fått blivit utsatt för våld.
Så för att ändå få ihop utredningen fokuserar utredarna på alla detaljer. Detaljer som ska stärka misstankarna mot Per. Så här berättar Lasse.
Ja, det var ju väldigt många uppgifter som vi fick fram. Vi höll ju förhör med många i Julias närhet, och inte minst hemtjänstpersonal. Och det framgick ju att deras relation inte var så bra. Det var så att Julia hade menade på att Per hade stulit saker för hennes smycken och annat. Och det fanns också en anmälan om misshandel upprättad. Det var hemtjänsten som hade anmält det där, om att Per ska ha misshandlat henne vid tillfälle då, efter tjafs bland annat om de här påstådda stölderna och pengar.
Och hur övertalade Per Julia att komma ut med honom så sent på natten? Varför följde hon med? En möjlig förklaring hittades.
Ja, exakt. Det var nämligen så att Julia hade tidigare på dagen varit på ICA och handlat fika. Och där hade hon då samtalat med en anställd. Och den här anställde höll vi förhör med, och han berättade då att Julia hade varit glad och att hon hade berättat då att hon skulle få besök. Vi visste att Julias släkting i Finland, som kom och hälsade på någon gång då och då, hon skulle inte komma och hälsa på. Det hade inte varit bestämt. Och vår teori där var att Per hade helt enkelt talat om för Julia att släktingen från Finland skulle komma, och att de då eventuellt skulle åka och hämta henne. Och att det var därför som de begav sig ut på kvällen.
Och så i juni 2022, 7 månader efter att Julia försvann, bestämmer åklagaren att gå till rättegång. Men läget är inte helt klart. Å ena sidan en misstänkt man med motiv, med möjlighet och med ett otal anpassade berättelser. Å andra sidan ingen glasklar dödsorsak.
Det var ju ett ganska klassiskt så kallat indiciemål där man bygger på flera indicier och flera omständigheter. Det var och ett för sig kanske inte skulle vara avgörande för en fällande dom på något sätt, men att man får titta på alla de här omständigheterna och alla de här bitarna i ett sammanhang och inte liksom bara titta på var och ett av alla de här omständigheterna. Och vi hade ju mycket diskussioner och tillsammans med åklagaren som ledde oss väldigt väl i det här och förklarade för att vi bottnade till det absolut mest grundläggande. Vi pratade om hur dör man. Antingen så dör du via en olyckshändelse, självförvållat genom självmord, sjukdom eller att någon annan helt enkelt har gjort det. Så att det handlar mycket om att vi fick utesluta olycksfall, självmord och sjukdom kunde vi utesluta via rättsläkaren. Om det var ingen dödlig sjukdom, då är det ju någon annan som är anledningen till att hon är död.
Och i rättegången vidhåller Per att han inte har något med Julias död att göra. Och den version han presenterar nu är att han var på bryggan med Julia men går därifrån. Och när han kommer tillbaka är hon borta. Och han tror att hon ramlat i vattnet. Här är ett klipp från rättegången.
Jag går där. Jag ser skum på Svartån. Vit skum.
Du ser vitt skum i Svartån.
Ja.
Du tänker att hon kanske har ramlat i vattnet. Försöker du hjälpa henne?
Då är jag ju långt ifrån bänkarna. Det finns inte det i hjärnan. Nej.
Varför försöker du inte hjälpa henne?
Skum och vatten. Ja, det. Jag har ju partikan. Jag vill bara bort därifrån. Det är en, jag menar, jag vill bara hem.
Varför vill du bara hem?
Det där är min tycke. Ja, men jag har ju panik, jag kan inte tänka, jag bara har panik och går.
Var du panik över?
Ja, håller borta, jag har ju ansvar att jag har tagit hit henne.
Om du har ansvar, då borde du väl ringa och påkalla hjälp?
Absolut.
Varför gör du inte det?
Jag vet inte om jag tänkte.
Men tingsrätten tror inte på honom. Per döms för mord, 18 års fängelse, inte livstid som åklagaren yrkat på.
Ja, i tingsrätten här så fick ju Per 18 års fängelse och som jag minns det då så var det ju så att tingsrätten menade på att det här var inte tillräckligt planerat då för att det skulle kunna nå upp till livstid. Men jag, där höll jag inte med. Jag tycker att om man ser på hela det här ärendet och hans förehavanden innan så tycker jag att det finns planering i det här. Och det tyckte ju även med åklagaren och det överklagades ju till hovrätten.
Och hovrätten köper bevisningen rakt av. Ja, Per har mördat Julia och ja, han har planerat det. Motivet att dölja hur han lurat henne på pengar. Dom, livstid. Ett väldigt speciellt fall. Mycket ovanligt, både när det gäller offer men också gärningsman. För både Anders Mullfors och Lasse Lindberg blev det ett fall som stack ut.
Ja, det är ju framförallt en väldigt sorglig historia. 97 år och blir berövad livet. Hon beskrivs ju som en pigg och glad och alert 97-åring som hade framtidsplaner fortfarande. Och behöva avsluta sitt liv på det här sättet, det kan ju inte ses som annat än en sorg.
Ja, mycket, mycket märklig att han så att säga döljer ett brott med ett annat grövre brott. Ja, det kändes väldigt, väldigt onödigt att hon skulle sluta sitt liv på det här sättet.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Davva Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av